Och i den text som jag ändå försökt förbereda så möter vi Gud som en sörjande Gud. En Gud som sörjer över att hans eget folk förlorat den höga och stora vision som de en gång ägde och som Gud själv hade givit till dem. Medan de ännu var ett slavfolk nere i Egypten under flera hundra år, så hade Gud en plan för detta folk. Höga planer. Detta folk av slavar skulle nämligen bli hans främsta instrument i frälsningshistorien. Det folk som han hade för avsikt att göra till sitt eget egendomsfolk, olik alla andra folk på jorden. Det folk som han skulle utvälja åt sig själv för att vara heliga liksom han är helig. Och inför alla andra folk skulle han genom detta folk uppenbara vem och hurudan Gud är. Och det folket skulle han göra också till bärare av de mest underbara löften som människosläktet känner. Nämligen löftena om en frälsare. En frälsare för alla jordens folk och stammar skulle komma genom denna släkt. Ett ljus skulle uppenbaras för hedningarna genom detta folk. En frälsare skulle stiga in i historien genom slavfolket Israel. Och så börjar Gud uppenbara för detta folk både sig själv och sin höga kallelse till dem. Han börjar med att befria dem ut ur fångenskapen, ut ur slaveriet. Han förde dem till Sinai berg. Han gav dem sina lagar, heliga, rättfärdiga, goda lagar. Och uppenbarade sina syften med dem och sa till dem: ni ska vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och han sa: ni ska vara mig, ett rike av präster, ett heligt folk. Och han gav dem sina rättfärdiga och riktiga och goda lagar, som om de skulle följa dessa lagar och bud, skulle komma att bli ett mycket annorlunda folk på jorden. Gud själv iklädde sig ansvaret att agera konung och ledare för folket. Han iklädde sig ansvaret att ha omsorg om dem och möta alla deras behov. Och de lyssnade till hans röst och de sa ja, och förbundet slöts vid Sinai. Och Gud sa då: om ni nu fortsätter att lyssna till min röst och vandrar på mina vägar, då ska det gå er väl. Då ska mina välsignelser följa er. Regn i rätt tid. Mark och träd ska bära sin gröda och sin frukt. Skörden ska bli riklig. Bröd ska aldrig fattas på era bord. Fred och trygghet ska råda vid era gränser. Och Gud själv ska bo mitt ibland er. Ja, säger han, jag ska vandra mitt ibland er och vara er Gud, och ni ska vara mitt folk. Detta kallas för teokrati, Guds styre. Herren ska upphöja dig till ett folk som är helgat åt honom, om du vandrar på hans vägar. Och alla folk på jorden ska då se att du är uppkallad efter Herrens namn, och de ska frukta dig. Vilken kallelse, vilken vision. Kan du tänka dig att ett folk skulle kunna ha en högre och en värdigare kallelse än att få ha Gud, den högste, himmelens och jordens skapare, till sin konung? Och Gud bevisar sedan genom den fortsatta historien sina gudomliga egenskaper för sitt folk. Tecken och under sker redan nere i Egypten. Havet klöv han mitt itu. Genom öknen ledde han dem med en molnstod om dagen och en eldstod om natten. Han gav dem bröd, manna från himlen och vatten ur klippan. Och när de trots alla Guds välgärningar och välsignelser mot dem ändå var styvnackade och hårdnackade och inte ville lyssna till hans röst, så visade sig Gud gång på gång ändå vara en förlåtande och en nådig och en barmhärtig och långmodig Gud, stor i mildhet, och han övergav dem inte. Flera hundra år sedan uttåget ur Egypten hade nu gått, och han hade stått dem trogna fastän det varit en tid då de gång på gång hade svikit honom och börjat springa efter avgudar. Och när de då hade hamnat i fiende hand och ropat till Gud, så hade han alltid hört dem och alltid kommit till deras hjälp och tagit sig an deras sak. Sist vi såg det här var i första Samuelsboken 7. Men när vi nu kommer till det 8:e kapitlet, så möter vi ett folk som är berett att avsätta Gud som sin konung. Ett folk som har förlorat sin höga vision, och istället för att ha Gud som kung och leva upp till sin höga kallelse som ett heligt och annorlunda folk, så kommer nu en dag Israels alla äldste till profeten Samuel där han bor i Rama, med en önskan om att få bli lik alla andra folk. Så här säger de enligt vers 5: "Du är ju nu gammal, Samuel, och dina söner vandrar inte på dina vägar. Så sätt nu en kung över oss, till att skipa rätt bland oss, så som alla andra folk har." Och i avslutningen av kapitlet, vers 20: "Vi vill bli lika alla andra folk." Visserligen hade nu ganska många år förflutit sedan den där stora segern över filisterna som vi behandlade förra gången, och Samuel hade hunnit bli gammal. Men det tragiska budskapet till oss från det här kapitlet är ändå hur relativt snabbt ett folk kan förlora sin vision, och hur kallelsen från Gud kan förbytas i en beklagansvärd önskan att bara bli lik alla andra. Det skedde inte över en dag. Det kom lika smygande som det kan göra över dig och mig och över Guds församling idag. Önskan att vilja bli lik världen, att anpassa sig, att skilja sig så lite som möjligt. Och det finns ingenting mer tragiskt än när Guds folk förlorar sin vision och sin höga kallelse under Gud. Då förvandlas Guds församling till en förening. Då blir kommittésammanträden viktigare än bönemöten. Då svalnar intresset för mission och evangelisation. Då talar man allt tystare om etik och moral och om förpliktelsen att vara helig. Och för både världen och församlingen blir det allt svårare att se vad det egentligen är som är unikt kristet. När församlingen förlorar sin vision, då blir det ont om heliga människor. Då blir vi ointresserade av den andliga striden, ointresserade av förpliktelsen och kallelsen att vara heliga och lika Kristus. Då förbyts tjänaridealet mot frågan efter egen vinning. Hur kunde det gå så här för Israel? Samuel tycks ha varit alldeles för ensam om det andliga ledaransvaret. Som domare står det i 7:16 att han färdades omkring i Israel, till Betel, Gilgal, Mispa, och skipade rätt i Israel på dessa platser förutom i Rama där han ju bodde. Men det står ingenting om att han hade några medhjälpare, eller att han försökte träna upp och undervisa andra och så förbereda för framtiden. Och det här är ju ofta ett av det karismatiska ledarskapets stora problem. När ledaren dör finns det ingen given efterträdare. Därför kan man famla som man gör i vårt land idag. En brist på ledarskap. När Samuel nu var gammal, så att han kanske inte längre orkade resa omkring som han förut hade gjort, så kommer han ändå fram till en lösning, men som är en mycket olycklig nödlösning på det här problemet. Det står i vers 1 och 2 att när Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel, Joel och Abia. De hade sitt domarsäte i Berseba, i södra delen av riket. Men i och med att Samuel gör det här, så uppenbaras samtidigt en tragedi i hans egen familj. Och det uppenbarar ett bristande omdöme hos profeten Samuel. Hans söner vandrade nämligen inte på fader Samuels vägar. Inte ens i Samuels egen familj alltså hade Guds folkets vision levt vidare till den uppväxande generationen och slagit rot där. Och det var tragiskt. Hos Samuels söner fanns ingen hängivenhet för Gud och för Guds vägar. De kom istället att utnyttja sin position i domarsätet för egen vinning. De hade ingen vision om att de var Guds tjänare. De saknade hängivenheten för Guds sak och därmed också för rättvisans sak. Lägg märke till det. Det står i vers 3. Hans söner vandrade inte på hans väg utan vek av från den och sökte orätt vinning. Hur då? De tog mutor och de förvrängde lagen. De begick en domares dödssynd. De tog emot betalning för att döma partiskt och sålde så rättvisan på själva domarsätet. De förvrängde lagen för att nå orättfärdiga domslut som misstolkade dem Guds ord medvetet. Ryktena om deras korruption spred sig snabbt i Israel och väckte harm och bestörtning. Och det måste ha smärtat Samuel oerhört när han fick höra talas om hur hans egna söner förvrängde rätten och misskötte sitt höga ämbete. Och det var inte bara det att den gudomliga visionen inte längre hölls levande bland folket, utan det var ju en personlig tragedi för Samuel att hans egna barn vände både honom och Gud ryggen. Hur kunde det ske? Samuel, en profet, hans egen familj, ledare för en hel nation. Ja, här kan vi endast gissa oss fram kanske. Var det så att i sin oerhörda iver att tjäna folket hade han möjligen försummat sitt eget hem, ständigt på resande fot? Det är nämligen så lätt att bli fångad av en uppgift till och med i Guds rike att man försummar och i processen kanske också förlorar sin egen familj. Och om det här var fallet för Samuel, så hjälpte det honom föga att han nu hade varit nationens andliga ledare under hela sitt liv. Hans försummelse av sina söner slog till sist ändå tillbaka på honom själv och på hela nationen. Och det kom att vanära Gud. Det kom att vanära Gud. Det var bittert. Men det är inte säkert att detta var orsaken, att Samuel själv ska lasta så mycket för det här. För det finns idag, och det fanns även då, andra faktorer än föräldrarnas föredömen och fostran som påverkar och bestämmer ett barns och en människas livsinriktning. Man kan aldrig enbart klandra föräldrar. Det kan nämligen vara så att de båda sönerna, trots ett gudfruktigt hem, trots goda föräldrar, ändå besmittades av sin samtid och förlorade den gudomliga visionen som hela deras uppväxande släkte hade gjort tillsammans med dem. Den judiske historieskrivaren Josefus, som ju levde på 100-talet efter Kristus, föddes samma århundrade som Kristus, han skriver i sin kommentar om Samuels söner följande: dessa män utgöra ett bevisande, ja, ett överbevisande exempel därpå att barn inte alltid är av samma sinnelag som sina föräldrar. Ibland är barn goda och rättrådiga fastän de är födda av onda föräldrar. Ibland kan de vara onda fastän de är födda av goda föräldrar, säger Josefus för nästan 2000 år sedan. Och Bibeln själv innehåller många exempel på det här. Konung Ahas i Juda till exempel. Om honom stod att han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han till och med lät avguderiet och gudabeläten komma in på själva tempelområdet. Men hans son, som blev konung efter honom, Hiskia, gjorde vad gott var i Herrens ögon. Mer än någon konung som hade varit vare sig före eller efter honom. Ingen var Hiskia lik i Guds fruktan. Men Hiskias son Manasse, som blev konung efter honom, gjorde oerhört mycket som var ont i Herrens ögon. Och han kom i fångenskap, han kom i fängelse innan han omvände sig till sin faders Gud och fick förlåtelse. Så du ser, det stämmer inte alltid. Och därför tror jag inte att vi som föräldrar ska klandra oss allt för mycket om vi vet att vi har gjort vårt bästa och vi har följt våra barn med våra böner. Anklagelserna får inte vila över oss. Det finns en ond värld som kan påverka. Och Gud är inte färdig än. Han hör föräldrars böner. Efter den stora segern över filisterna hade Israel levt i relativt lugn och ro och fred med sina grannar. Men nu hade det börjat bli spänt igen runt gränserna. Ammoniterna var det som tryckte på och hotade, enligt det 12:e kapitlets 12:e vers. Och det här förhållandet borde Israel då ha tolkat i andliga termer, som ett tecken på att de själva var på väg bort ifrån Gud. För det hade Gud sagt: när fienden hotar så är det ett tecken på att min välsignelse håller på att dra sig ifrån er, därför att ni inte vandrar på mina vägar. Men när de äldste nu kommer till Samuel i Rama, så har de fullständigt misstolkat den historiska situationen och har också därför helt felaktiga motiv för den önskan som de nu framlägger. De menade nämligen att den spända politiska situationen och hotet om förtryck och betryck igen, som de nu stod inför och som de upplevt så många gånger under domartidens århundraden, att det berodde på brister i den politiska konstitutionen. Nu ville de försäkra sig om en tryggare och säkrare framtid. Och ärendet hastade ju, eftersom Samuel började bli gammal och hans söner bevisade sig odugliga. Och så kommer de nu till Samuel och säger i vers 5: du är ju nu gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Så sätt nu en kung över oss till att skipa rätt bland oss, så som alla andra folk har. Denna önskan att få en kung var i och för sig inte i strid med teokratitanken. Femte Mosebok 17 hade redan föreskrivit vad som skulle gälla om folket skulle välja att ha en kung och ett monarkiskt styre. Men där betonas samtidigt att trots att man instituerade en monarki, så skulle det fortfarande ändå vara en teokrati. Kungen skulle ständigt studera lagen, står det. Ständigt, dagligen läsa i Guds ord för att förstå hur han rätt under Gud skulle styra folket. Kungen skulle aldrig ersätta Gud. Men Israels motiv för att nu vilja ha en kung var både fel och gudsfientligt. Deras nuvarande belägenhet berodde nämligen inte på den politiska strukturen, utan på deras andliga avfall och deras flörtande med hedniska gudar. De hade i andligt avseende redan börjat att hamna på hedningarnas nivå, att börja bli lik dem. Och nu ville de ta steget fullt ut, att det inte skulle finnas någon skillnad kvar. Och deras envisa begäran om att få en kung innebar därför faktiskt samtidigt ett förkastande av Gud som kung. Det står att Samuel ogillade det här förslaget. Han ogillade det. Dels kanske han tog det personligt. Det kan vi förstå. De framhöll ju hans höga ålder. Samuel, du har nog gjort ditt nu. Och de framhöll hans söners oduglighet. Samuel kände sig förkastad. Och kanske han anade att det är genom ett förkastande också av Gud, eftersom han ändå var utvald av Gud. Samuel kände sig förkastad. Han som ändå hade skänkt hela sitt liv i tjänst för den här nationen och det här folket. Nu ville de inte ha honom längre. Men troligen genomskådade han också deras kötsliga motiv. Och upplevde det som en skamlös otacksamhet mot den Gud som ständigt under deras historia bevisat sin omsorg om detta folk. Nu ville de inte ha med honom att göra längre. Och det bekymrade honom djupt att de begärde en konung för att bli som alla andra folk. Och Samuel bär saken inför Gud och får då av Gud veta att det fanns en grund för hans oro. Vers 7. Herren säger: lyssna till folkets ord och gör allt vad de begär av dig, ty det är inte dig som de har förkastat. Nej, mig har de förkastat genom att de inte vill att jag ska vara kung över dem. Som de alltid har gjort från den dag jag förde dem ut ur Egypten ända till denna dag, genom att de har övergett mig och tjänat andra gudar, så gör de nu också mot dig. Samuel, vad du upplever är precis vad jag upplever. De förkastar dig, men egentligen förkastar de mig. Din sorg, Samuel, är min sorg. Förstår du nu hur jag känner, Samuel, över mitt folk som jag har förlossat, som jag har gjort så mycket för, men som nu vill gå sin egen väg, bort ifrån kallelsen att vara annorlunda, heliga, lik den Gud som är deras kung, är helig. Ett folk med förlorad Guds vision, finns det något mer tragiskt? Samuel kan på grunden av sin personliga upplevelse av folkets förkastande av honom själv mycket väl identifiera sig med Gud. Och med Guds sorg och med Guds indignation över att folket förkastade Gud den högste. Till sin egen olycka förstås. Det fanns inte mycket att beundra i de hedniska politiska strukturerna och styrelseskicken. Det var knappast orsaken. Ändå ville Israel ta efter, ville imitera, ville bli lika. Förlorad var den himmelska visionen och deras höga kallelse under Gud den högste. Var det möjligen så att de ville skaffa sig trygghet utan några moraliska eller andliga förpliktelser? Som det ju innebar att ha Gud till konung. Har man Gud till kung, då måste man ju rätta sig efter honom. Men har vi en vanlig människa till kung, då är det ju inte så allvarligt. Var de kanske trötta på den form av styrelseskick som innebar att deras välbefinnande ständigt var beroende av deras liv i relation till en levande Gud? Kanske tänkte de att en jordisk kung skulle kunna garantera dem trygghet och välstånd utan att de skulle behöva ha kraven över sig att vara heliga, att vara annorlunda, utan några krav på några moraliska förpliktelser. Ja, i varje fall så ville de lösa problemet med nytt andligt ledarskap enligt förebild från hedna folken, istället för att vänta på Gud. Gud skulle naturligtvis ha kunnat löst efterträda frågan här och den politiska situationen om hans folk förtröstat på honom. Han hade hjälpt dem allt hittills. Skulle han inte kunna hjälpa också nu? Nej, nu ska vi ha en kung och bli lika alla andra. Jag vet inte om du befinner dig i den krisen. Det känns besvärande att ha Kristus som Herre. Uppfordrande. Ständigt uppfordrande. Ständigt i valsituationer av moralisk art. Ska jag lyda Kristus och bli annorlunda? Eller ska jag ställa in mig i likformighetens led så att ingen ser vem jag är? För att visa dem att de nu ändå hade gjort fel och för att om möjligt varna dem, så får Samuel i uppdrag att förkunna för dem en kungs rättigheter. Och därmed beskriva för dem vilka besvärligheter och vilka förändringar det skulle medföra för folket. Det var inte så här som Gud hade menat att en kung skulle ha det i relation till folket. Men de hade ju begärt en kung som alla andra folk. Och därför beskriver nu Samuel för dem en sådan konungs rättigheter. Alla unga män kommer att rekryteras till militärtjänst, till att sköta kungens åkerjord, till att tillverka krigsredskap. Alla yngre kvinnor kommer att kallas in till att arbeta vid hovet, sköta salvoberedningen och arbeta som kokerskor och bagerskor. Folket kommer att beskattas på både skördar och kreatur. Sädesfält och vingårdar kommer att konfiskeras för kungens administration och underhåll. Ja, ni kommer kort sagt, säger han i vers 17, att bli slavar och trälar åt en enväldig despot. Och arkeologiska fynd har visat att liknande beskrivningar kunde stämma mycket väl med vad som var vanligt för antikens konungar i Mellanöstern på den här tiden. De levde som despoter i stort envälde. Samuel avslutar sitt varningstal med att förklara för dem att de måste bära konsekvenserna av sitt val om de nu väljer detta. För Gud kommer inte att lyssna till deras framtida rop om förändring och lindring. Men folket ville inte lyssna till Samuels ord, står det vers 19. Utan framhärdar i sin önskan. Nej, vi vill ha en kung över oss. För vi vill bli lika alla andra folk. De höll fast vid sin begäran. De vägrade att se fakta. Förblindade av sin önskan att bli lika alla andra. Och den kung som de senare fick, Saul, kom att bli till större sorg än glädje för nationen. Deras köttsliga begäran resulterade i en köttslig kung som inte förstod att ge ansvaret åt Gud. Gud tillät att de fick en kung, trots deras felaktiga motiv. Och trots att det egentligen var mot Guds bästa vilja, han tillät det. Gud tillåter kanske att du får gå din egen väg. Men då får du också gå ensam, utan garantin om Guds omsorg över ditt liv. När vi kräver att få gå vår egen väg, visst kan Gud tillåta det. Men han lovar inte att hans välsignelse ska följa. Oh, hur vågar du? Vi får själva bära ansvaret. Saul kom att göra uppror emot Gud. Han försökte ta makten i egna händer. Sauls liv kom att demonstrera för Israel att kungaväldet i sig själv inte alls kunde ge dem den trygghet och den räddning som de hade förväntat sig, om inte kungen i fråga helt överlät sin tron till Gud den högste. Det hjälpte inte att försöka bli lik alla andra folk. Det var ren förlust. Ren förlust. Är du på väg mot den förlusten? Det är ren förlust också för dig om du bara ställer in det i ledet. Om du har tappat visionen av din kallelse som kristen och istället försöker bli lik alla andra. Är det därför som Bibeln säger, anpassa er inte efter denna tidsålders sätt att leva, efter denna världen, efter denna tidsålders väsende? Vi har visserligen ett tryck på oss från alla sidor, vi liksom Israel hade. Men vi får inte glömma den himmelska visionen som Gud har lagt ner i sin församling. Med det gudomliga uppdraget, där Gud säger till det nya förbundets folk: ni är mig ett utvalt släkte. Kungar och präster är ni. Ett heligt folk. Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vi har ett uppdrag. Vi har en kallelse att vara heliga i denna värld. Att stå emot de nycker och de förändringar som ständigt pågår i den här tidsåldern. För om vår livsstil går ut på att ständigt ändra oss efter världens förändringar och de nycker och de tankeströmningar som kommer och går, så kan vi aldrig uppfylla vår kallelse som Kristi församling. Håller du på att binda upp din identifikation med det sätt på vilket den här världen tänker och ser ut, då håller du på att avsätta Kristus som konung. Rädd för att inte vara precis som det som för tillfället är inne. Ivrig att alltid bli accepterad av omgivningen. Då måste jag varna dig här idag. Du håller på att förlora din identitet som kristen. Du håller på att avsätta Kristus från tronen i ditt liv. Allt för många av oss flyter bara med strömmen som vilka döda torskar som helst. Rädda för att gå emot och rädda, för att stöta oss med omgivningen. Var finns saltet i ditt liv? Var finns ljuset? På vilket sätt är du egentligen annorlunda? Syns det i ditt liv att Kristus är Herre och ingen annan? På vilket sätt utmärker sig Sarum församlingen? Är vi verkligen ett annorlunda folk under en kärleksfull och barmhärtig Gud vars egenskaper lyser igenom? Det mest tragiska som kunde hända oss vore om vi förlorade visionen av att vara Kristi kropp, av att vara en helig och ny skapelse, ett rik av präster, den heliga andes tempel, Kristi brud och världens salt och ljus, kallade att genom våra liv och genom våra ord ingjuta hopp och ljus i en värld i mörker och förtvivlan. Hur skulle vi i ljuset av dessa sanningar kunna säga: låt oss bli lika alla andra? Gud förbarmer sig över oss, gäster, främlingar, pilgrimmer. Låt oss höja vårt huvud. Låt oss förnyas i vår kallelse under Gud. Låt oss leva under förpliktelsen att vara heliga, lika som Gud är helig, och ingjuta hopp i den värld i vilken vi lever. Välkommen att bli ett original i det mest positiva bemärkelse, ett original för Herren Jesu Kristi skull. Välkommen att göra honom till den enda Herren i ditt liv. Amen. Herre, förbarma dig över oss. Förbarma dig över oss. Och förlåt oss vår feghet. Förlåt oss vår försagdhet. Förlåt oss att vi så ofta bara flyter med och tycker som alla andra och lever som alla andra. Förlåt oss att vi så sällan vågar stå upp för din sak, för rätten, för rättfärdigheten, för heligheten och renheten. Gud, förbarma dig över denna församling. O Gud, må vi få vara det ljus och salt som du har ämnat oss till. Herre, väck på nytt den heliga andes låga ibland oss. Tänd på nytt visionen över att vi får vara ett Guds folk, förlossade en gång, för att nu uppenbara vem du är och dina härliga gärningar mitt i en trasig värld. För den som misslyckats här och upplever sorgen över sitt misslyckande tung just nu, beder jag, o Gud, om ett upprättande och ett återupprättande av förbundet med dig. Låt den människan säga: Jesus, förlåt mig. Bli Herre på nytt i mitt liv idag. Amen.